Hej och välkommen till Kalibrera din inre kompass med mig, Vivi Edelund. Och i det här avsnittet så har jag med mig Monica Björn som gäst. Du kanske känner henne från träningsvärlden. Hon tog spinning till Europa, har jobbat som yogalärare, utvecklat träningskoncept. Och på senare år har hon etablerat sig och lyft det viktiga ämnet om klimakteriet. Med sin bok Stark genom klimakteriet, men också sina utbildningar, information, lyfter, belyser, tar plats om det här ganska tystade ämnet fram till nyligen. Vår plan var att behandla dagens ämne snabbt, enkelt, lätt, och vi borde ha vetat bättre, för det tar alltid lång tid och går över tid när vi pratar. Så vi håller introduktionen kort. Monica Björn är gäst. Vi pratar om den feministiska resan, ung med moder Hagga. Låt oss gå över till samtalet. Hej Monica.
Hej Veve.
Läget?
Jo, det är bra. Det är bra. Det är... Jag tycker det är så himla härligt nu att vi går mot ljusare tider. Man kan vara ute mer utan att frysa ihjäl. Och, jag tror att det enda jag kanske lite grann sörjer är väl att det är nu några månader till nästa vinterbad. Annars är det jättebra. Hur mår du?
Jag mår bra. Vi har regn och vi har haft regn här i flera veckor, och det här kanske låter som någonting negativt, men vi har haft vattenförbud eller bevattningsförbud i typ 4 år, så det är som Gnestabor, vi dödar alla spindlar vi kan se, vi kör daglig regndans, vi vill bara ha regn, så det är prunkande grönt hos oss.
Oj, vad härligt för alla, är det, så länge man inte är pollenallergiker kanske, men jag tycker det är så vackert nu.
Ja, oerhört. Mm. Jag tycker också att det är väldigt kul att ha med det här, för du brukar alltid, jag kör ju podd på känsla, inte podd för framgång, och du, varje gång jag har en idé så du säger, jag är klart på, så det är så fint att ha dig i den här podden.
Jo, men det är så spännande, för att, vet du vad, vi pratade ju om detta för kanske en månad sedan, och sen så, du vet, så går veckorna och så hade jag detta i min almanacka, så tänkte jag bara, vänta lite, vilken av Veves alla poddar är det här samtalet till? Och du vet att jag vilar helt fullkomligt trygg med att jag tänker att det blir säkert bra. Vi har så mycket att prata om.
Ja,
jag åker med helt enkelt.
Skönt. Och temat idag är ju ungmö, moder, Hagga. För mig så är det här en väldigt tydlig feministisk resa. Och det finns liksom ingen som är så oursäktande kvinna och feminist som du. Så det var därför jag bara slängde ut frågan, det här är det jag vill prata om. Det är inte riktigt vad du brukar prata om, eller det tangerar ju det du pratar om. Men vad var liksom din tanke när jag sa, vill du prata med mig om det här?
Alltså jag känner mig väldigt smickrad, ska jag helt ärligt säga. Jag är definitivt stolt feminist, men samtidigt så kan jag ha lite mindervärldskomplex ibland, just när det kommer till feminismen. Och jag tror att det kan hänga samman med alla de här, både samhällets förväntningar, men framförallt våra egna förväntningar på oss själva, att när vi ska uttala oss om ett område eller ett ämne så vill vi kvinnor, väldigt många av oss, gärna kunna doktorera i det ämnet innan vi känner att vi kan liksom stå för ett epitet eller en utmärkelse eller ett adjektiv som är väldigt stort, vilket jag kan tycka att feminismen är. Det är så intressant det här, för att när jag tänkte på det då innan vi började inspelningen här, så var det verkligen så här, men då får jag nästan göra en liten friskrivning först, där jag liksom verkligen gör tydligt att det här är ingenting jag har studerat på universitetsnivå. Mm. För det är intressant, för att feminismen är ju egentligen allas, oavsett om man är man eller kvinna eller betrakta sig som varken man eller kvinna, utan den feminismen bör ju ägas utav alla, eller hur? Så att det var väl lite grann så här att jag var både smickrad och lite skräckslagen, helt enkelt.
Mm. Och jag tänker, för det som kommer upp till mig när du säger det, dels är ja, 100%, den här klassiska, jag vet inte om det är en myt eller om det är sant, att män de ser en arbetsbeskrivning, att okay, de har 6 krav eller 7 krav på den arbetsbeskrivningen, jag uppfyller 2, det är klart jag söker, och kvinnan ser samma och bara nej, jag har bara 5 av 6, så jag kan inte söka. Att det är någonting så otroligt inlärt i oss att vi behöver ha både svångrem och hängslen och den här universitetsexamen för att ens liksom säga hej.
Eller hur, och bara det är ju intressant i sig. Drabbas vi alla utav det, eller är vi kvinnor något mer benägna och liksom bära den ryggsäcken? Och i så fall varför?
Och det jag också tänker på, det var, för mig så har feminism alltid varit precis som du beskriver, inkluderande och för alla. För mig så är det så här, jag förstår inte för det första hur alla inte kan vara feminister. För mig så är det självklart att vi ska ha ett jämställt samhälle. Sen så förstår jag inte om man inte kan, eller jag kommer ihåg när jag blev medveten om klasskampen inom den amerikanska och engelska feminismen, att inte alla kvinnor eller hbtqa har varit inkluderade i det. Att liksom alla har kämpat, men bara de vita kvinnorna som har fått fördelen. Och så här är det kanske i Sverige också. Jag tänker att det är också, nu är det liksom väldigt lång tråd, jag kommer snart tillbaka till poängen, men jag tänker att den amerikanska historien är ju byggd på rasism. De har ju liksom, redan innan USA grundades så fanns det slavar, och så fanns det här liksom kastsystemet som är i USA. Så när slavarna blev fria så blev de egentligen inte likvärdiga människor, och det är klart att det här genomsyrar deras människosyn fortfarande. Och jag tänker i Sverige, absolut, så har vi ju haft kolonialisering av samer, men vi har ändå varit en liksom ganska homogen folkgrupp fram till dess att, jag säger 50, 60, 70-talet, där när vi hade massinvandring för arbetsinkraft. Så att vi har liksom inte haft, alltså vi har, det har varit ganska vitt, om vi då också tar med oss samerna i det. Mm. Det känns liksom som att den svenska feminismen har varit liksom för alla. Eller så är det bara att det är den feminismen jag har lärt mig, att feminism är för alla. Jag vet inte, vad tänker du?
Nej, men precis, alltså det är ju det, och det är detta jag menar lite grann, att det finns otroligt, otroligt många lager, så att när vi pratar om själva begreppet feminism så kan jag känna att jag skulle egentligen vilja ha mer, ett mer, kunna luta mig tillbaks mot ett mer historiskt perspektiv, samtidigt som, precis som du säger, så är det ju väldigt märkligt om man inte skulle kunna ställa sig bakom det som grundtanken i feminismen bygger på, alltså allas lika värde egentligen. Så jag vill inte heller, på ett sätt så kanske det är bra liksom att vi inte heller gör det för komplicerat. Och sen så får folk tycka liksom att de gör det för simpelt. Men jag tror att någonstans måste man börja för att göra det mer, alltså själva feminismen och ordet feminism, mer inkluderande. Och då bryta ner det, kan jag tycka, till sin minsta beståndsdel, vilket är människors lika värde.
Absolut. Om vi då går till den liksom arken som vi har tänkt, Umme, Moder, Hagge. Umme, tänker jag, en väldigt talande bild för mig är liksom när ungmön möter moden. Det är för typ 10 år sedan när vi träffades. Jag började yoga och du är en av de yogalärarna som jag yogar för, och jag tycker att du är en rockstjärna, och du är inte Monica, du är Monica Björn. Alltså det är liksom så. Och sen så jag är på något konvent, och sen så ser jag hur du kommer, och nu när jag pratar om det så får jag liksom tillbaka så här, det är Monica Björn, jag är så fangirl. Så jag och min vän Shanna, vi springer fram, och så du står där och liksom typ pratar med funktionären om att du ska få liksom vilken tid du ska hålla klass, och så här, och vi står bakom dig, herregud, det är Monica Björn. Och så vänder du om, vi bara, hej Monica, Veve, Shanna, och det du säger, du tittar på oss, men det är klart jag vet vilka ni är, Veve, Shanna, hur är läget? Alltså det är typ det största som har hänt mig. Och sen efter det här, för det är ju verkligen en sån, det skulle kunna bli sån makt obalans, det skulle kunna bli en sån typ av relation där du har liksom velat hålla kvar mig i att jag är ditt fan. Och idag så är, det känns fortfarande lite konstigt att säga, men idag så är vi liksom jämlikar och vänner, för att du har tillåtit mig att gå från ungmön till moden, liksom från den här nästan att jag liksom är beroende av dig och ser upp till dig, att liksom vi kan säga emot varandra och ha olika åsikter, och liksom du ställer mig frågor och jag ställer dig frågor. Men för mig är just den situationen är så talande, den här ungmön som samhället vill att kvinnan ska vara kvar i, när vi är beroende, när vi är suktande, när vi är osäkra, när vi ser upp till andra. För det finns ingen kraft i det. Det finns en kraft, men man tar liksom bort agensen och självstärkandet ur det.
Ja, precis. Och det blir en väldigt skev maktfördelning. Mm. Det blir en väldigt skev maktfördelning, och jag tror att det är just det här med makten väldigt ofta som är ledordet, och det är egentligen oberoende om det är en man eller en kvinna faktiskt som känner ett behov av att liksom kämpa för att behålla maktförordningen som den är. Och jag tror att delvis för att makt berusar, men också väldigt ofta att det kan bygga på individens osäkerhet att släppa fram andra, för att då har man ju en syn på antingen samhället eller om det är ett arbetsområde till exempel, att det finns ett begränsat inflöde utav tillgångar istället för att se det från ett perspektiv av abundance, alltså att det finns egentligen obegränsade källor, att det räcker till alla och så vidare, och att om man kan hitta ett mindset där man släpper den rädslan och faktiskt släpper fram andra individer utifrån ett tänk som då är mer, vad ska vi säga, vänligt inställt, så skulle vi också kunna få en annan typ av samhälle, rent förenklat. Och för mig har det egentligen aldrig varit ett intresse av att befinna mig i någon slags skev maktposition, för att vi ska också vara medveten om att det kostar otroligt mycket i rädsla över att släppa fram andra. Och begränsar ens mindset. Så att jag har väldigt svårt att se hur man kan vara en kreativt skapande person som ständigt är under utveckling om man fortfarande liksom ska ha den här småaktigheten och den här rädslan i att lyfta andra, få andra att växa, få andra att hitta sina egna styrkor.
Mm. Men jag tycker också att det har känts så väldigt tydligt. Jag vet att det har funnits andra lärare som jag har arbetat med eller för och liksom haft då som liksom någon slags förebilder, där jag har gått in i den här rollen av kanske se upp till eller liksom så, och när jag sen har växt både i person men också i följarskara och liksom tagit plats att arbeta mig på yogamarknaden, så har liksom det blivit konkurrens istället. Att de verkligen sett det som, eller min upplevelse är att de har sett det som att det finns en kaka och de har sina 17 delar av kakan, och tar jag en del så har de bara 16 delar av kakan. Medan för dig är det som att säga, men här är din kaka, där är min kaka, det finns fler kakor, vi kan baka nya kakor. Liksom. Att det finns ingen konkurrens. Vi gör inte, och det här är du och jag ganska... Och så vi är ganska lika i att vi båda är så här cyniska bitterfittor som liksom gärna lyfter obekväma frågor eller
sticker ut hakan.
Vi är inte liksom, vi har båda varit på Bali och tyckte inte det var det någonting vi behöver åka tillbaks till. Vi är liksom inte åt kirtanhållen. Vi är inte liksom på den kanten, utan vi två är ganska mycket anatomiskt förankrade, vetenskapligt förankrade. Vi är på samma planhalva eller på samma kvart, om man säger. Så det skulle kunna bli att liksom, vi tycker att varandra är för lika och vi slåss om samma kakbit, och därför så blir det någon slags grumligt, smutsigt. Det har inte blivit det. Och jag tänker att den sinnesstämningen eller det förhållningssättet också kommer ifrån att det finns ofta bara plats för en kvinna eller en tjej.
Precis, och jag tycker att det är viktigt, precis som du säger, att lyfta fram den delen, var kommer det ifrån? Och det är ju en del utav patriarkalet, att nej, men om vi ska släppa fram kvinnor, då släpper vi fram en kvinna i taget. Och det är någonting som drabbar inte bara män, för det drabbar ju även män, utan då kvinnor som då får vd-uppdrag eller de får höga poster inom företag, och det blir långsamt bättre. Men jag har ju kvinnor som vittnar och berättar om sina upplevelser där de har blivit nedtryckta i sina karriärer hårdast ibland utav andra kvinnor, och det är ju väldigt ofta på grund utav den här synen utav att nej, inom det här företaget eller inom det här näringslivsområdet så vet jag att det endast finns plats för en kvinna i taget i toppen, så att jag tänker minsann inte släppa ifrån mig det jag har kämpat så hårt för. Och dessvärre så är det är ju verkligen en utav många delar som gör att det tar så jävligt lång tid till att bli mer jämlikt, för om vi tittar då till exempel på näringslivet, jag är helt övertygad om det, utan det är ju verkligen ett långsamt arbete, och jag hoppas att vi under de nästkommande 20-25 åren ser en uppspridning utav den utvecklingen.
Och jag tänker också att det här är varför, om vi går tillbaka till min tes innan om den liksom engelska och amerikanska feminismen, att det är så jävla svårt för kvinnor att komma in, så när de väl kommer in så är det så här, okej, jag kommer in men jag tar inte med mig någon annan för då kanske jag blir utkastad igen.
Yeah.
Och jag tänker också att en annan sak inom vår bransch, hälsobranschen, där det redan råder en kultur av att inte betala. Att inte ta betalt och att inte betala. Och när du då har etablerat dig och tar betalt, får betalt, så vill liksom, jag förstår rädslan som kommer, att jag tänker inte släppa den här platsen så jag slutar få betalt. Och för mig så är det, jag är väldigt öppen med siffror och liksom pratar med kollegor, och jag var på någon festival och så satt vi liksom runt bordet, och då var det personer som jag hade träffat och inte hade träffat. Då, för mig så är det naturligt så här, vad får ni ersättning? Det var personer som inte fick någonting ersättning. Hade tagit sig dit, betalat hela sin liksom, resa och boende och inte få betalt. Och jag säger, fast det går inte. Vi kan inte jobba på det sättet. Men nej, men det var kul. Ja, vem är jag att säga att du inte får göra saker för att det är kul? Kör på. Men hur tror du någonsin att du ska kunna försörja dig på yoga, träning, hälsoföreläsningar om du inte tar betalt? För om inte du tar betalt och sen så börjar du ta betalt, då finns det jättemånga till som inte tar betalt. Vi liksom skjuter oss själva i foten, och sen har vi det här, det är så kul, jag vill så gärna, jag vill bort från det jobbet jag har för att det är en orimlig arbetsbelastning och det är inte kul, så jag ska komma in i hälsa som jag så gärna vill jobba med. Fast när du kommer dit så tar du inte heller betalt, och då blir du utbränd där istället. Eller känner du igen? Eller liksom,
ja, gud. Alltså, vi hade kunnat prata ett helt poddavsnitt bara,
ta betalt.
Bara om att ta betalt och förstå sitt eget värde. Så det finns ju två aspekter av det här med att ta betalt, och delvis är det liksom egenvärdet, och egenvärdet i, och då menar jag ju liksom egenvärdet i den produkten som man säljer, oavsett om det är en utbildning eller en föreläsning eller någonting annat. För att om du börjar med gratis, då är det väldigt svårt att höja priset till 5 000, 20 000, 30 000 eller vad du nu tänker att liksom ditt slutpris ska bli en vacker dag. Så det är en aspekt av det, att gratis är inte gott, det är, och precis som du säger, det är att skjuta sig i foten i det långa perspektivet. Och den andra aspekten av det är att man pissar på sina kollegor, oavsett vilken bransch man är, om man är fotograf, om man jobbar inom reklam, eller om man jobbar inom hälsa, eller om man jobbar inom redovisning, oavsett. Och med det menar jag ju då att till alla de så kallade kollegor då som erbjuder sina tjänster gratis eller har en vana av att ta för lite betalt, så är det på grund av er som väldigt många andra kollegor i branschen inte klarar sig. De då som försöker faktiskt att ta betalt för sina tjänster, de som också betalar moms och skatt och sociala avgifter och allting annat som man behöver betala, hyror och så vidare, som man behöver då betala väldigt ofta som egenföretagare. Och jag har all förståelse för att det är en svår nöt att knäcka som ny. Och delvis på grund av ovana och att man då kanske inte har varit egenföretagare tidigare. Man kanske har dålig insyn i vad den egentliga prisbilden borde ligga runt. Men då får man ju faktiskt anstränga sig. Då finns det ju faktiskt både Facebookgrupper och andra forum, och det finns på LinkedIn grupper man kan söka sig till och faktiskt ställa de frågorna, så man får en uppfattning mellan tummen och pekfingret, vad är mina tjänster faktiskt värda? Och sen helt krasst så måste jag också säga att, och det här gäller ju inte endast vår egen bransch, hälsa, träning, yoga, utan det gäller egentligen alla branscher, att som egenföretagare vara bättre påläst i, finns det ett behov för mina tjänster? Inte bara för att du tycker att det är otroligt roligt att föreläsa om det här ämnet eller för att du älskar yoga och vill viga ditt liv åt det, utan finns det ett behov utav just den föreläsningen som du vill göra, den utbildningen som du tänker knoppa ihop eller den typen utav yogastil och pedagogik som du representerar? För har du inte gjort den marknadsundersökningen precis på samma sätt som du behöver göra en marknadsundersökning som jag vill starta en reklambyrå. Jaha, men vad ska vara speciellt med din reklambyrå gentemot alla andra 100-1000-tals reklambyråer som finns där ute? Vad är din unique selling point? Och precis på samma sätt, vad är din unique selling point som yogalärare? Och har du inte gjort det förarbetet, då är det också väldigt svårt sen att säga så här, nej men det kom ingen. Det var ingen som ville boka sig på det här, så att jag var tvungen att ge bort mina tjänster gratis. Ja, jag är ledsen, men då är det kanske så här på det här viset rent krasst att det fanns inte utrymme för en tjänst till som var precis likadan som alla andra tjänster som fanns. Då blir det oftast priskrig, och blir det priskrig då är det alltid någon som kommer sälja sig gratis. Och den good luck med liksom att ta betalt. Så att det är liksom både att man behöver vara, det är både ris och ros i den frågan skulle jag säga.
Jag skriver upp här coachinflation eller yogainflation, för jag vill återkomma till det. Jag tycker det är en jättekvinnofälla. Någonting jag också tänker är att just nu så pratar du utifrån Haggans erfarenhet. Att du har varit så många år egenföretagare och du är vuxen i ålder. Hur, när du var, om vi, liksom, om vi tar tillbaka dig till kanske inte 5 år, men liksom, om man tänker dig tonåring innan du åkte till London. Hur gammal var du när du åkte till London?
Jag var 19 när jag åkte till London.
Mm. Så vi tar det, 17, 18, 19. Hur var liksom ung med Monica? Och hur tänkte du, kommer du ihåg liksom vad som rörde sig i dig när du var så här, men ja, det är klart att jag ska åka till London och köra spinning?
Ja, alltså då när jag var ung så var mitt fokus var att ta mig ifrån Sverige, för jag tyckte att det var ganska så inskränkt här och lite småaktigt, och det var liksom där jag växte upp var det vit medelklass och vi såg inte en människa, alltså jag var ju otroligt exotisk där jag växte upp som var adopterad ifrån Sydkorea, och jag hade ju knappt sett en annan person liksom med svart hår förrän jag var i tonåren egentligen. Så att mitt fokus då var ju att ta mig till ett ställe som var en storstad och där jag hade chansen att exponeras gentemot andra nationaliteter, gentemot andra hudfärger, gentemot andra, om vi ska prata klass då, klasser. Och det var mitt enda fokus. Och när rent monetärt var det att ha tillräckligt mycket pengar med mig för att kunna överleva. Och Veve, du och jag har ju pratat om det här tidigare just när det kommer till pengafrågan och hur det är att växa upp utan pengar. Alltså att komma från ett ställe, för att även om jag växte upp i vit medelklass så var min familj definitivt arbetarklass. Och min pappa jobbade bland annat som målare och min mamma var hemma då med barnen i väldigt många år och sen blev hon då klassisk verkligen deltidsarbetande. Och det innebar ju då att jag hade ju inte råd med de här sakerna som många av mina klasskamrater hade, vilket var märkeskläder, märkesskor, ha egen häst och så alla de här sakerna, utan jag lärde mig tidigt, alltså jag började sommarjobba och extrajobba när jag var 13 år. Så att innan jag ens hade åkt iväg till London så hade jag ju då sparat pengar egentligen från 15 års ålder för att ha en buffert. Och där var ju mitt fokus att när jag kom utomlands så skulle jag kunna liksom klara mig själv. Och jag vet att jag fick ett butiksjobb på King's Road i London som var ybertrendigt då på sent 80-tal. Och dessutom jobbade man svart. För det här var ju långt innan EU, så det var ju cash in hand som man tog då. Så man hade ju inga rättigheter överhuvudtaget och man tjänade liksom, det gick ju inte runt. Det gjorde ju inte det med det man tjänade, och jag jobbade även som au pair i ett halvår. Och det var ju samma sak där, utan det man levde på var ju sin sparade buffert. Men och då var det liksom verkligen hand to mouth, alltså verkligen att klara sig, att kunna ha tak över huvudet, mat i munnen och gärna liksom har råd att gå på puben en till två gånger i veckan liksom. Och då fick man dricka någonting väldigt, väldigt billigt. Och dessutom inte jag en stor drickare, så det var ju bra. Men om man då liksom verkligen bara spelar fram bandet i några år, så var jag då 21 när jag flyttade till Skottland. Och där började egentligen mitt liv som egenföretagare. För då var det också fortfarande så att man kunde inte liksom ta ett klassiskt jobb. Igen då på grund av att Sverige inte var med i EU. Så att jag använde sparpengar och köpte ju dåtidens steppbrädor och tog ett rejält hår i min kassa för att ha råd att köpa en gammal rostig Ford Escort herrgårdsvagn. Och använde de få kontakterna jag hade för att få tag i adresser till olika kyrk- och skolhallar. Där jag då hyrde in mig för, jag tror att det kostade typ 8-10 pund i timmen att hyra en skol eller kommunal hall. Och sen så körde jag steppklasser och bodytoningklasser och aerobikklasser. Och så tog jag då 3,50 betalt per person som kom på de här klasserna. Och körde ju till slut runt en 25 klasser i veckan. Så jag liksom lärde mig verkligen den hårda vägen att ta betalt för att kunna ta, liksom, för att kunna klara mig. Så för mig var det inte det här liksom, att sätta guldkant på tillvaron, utan det var verkligen så här, antingen tar jag betalt eller så har jag inga pengar.
Och jag tycker att det där är sån styrka som alltid finns i oss, men som glöms bort. Jag tänker att liksom, i ungdomen så har vi ju naivitet någonstans som bränslar på energin. Jag tror inte jag skulle orka göra det idag. Jag tror inte att jag skulle orka göra det då. För jag var så utmattad av liksom, tidigare saker. Men liksom, någonstans idag, så, jag tänker Monica Björn där du är idag. Det skulle ju inte hända. Du skulle inte behöva göra det för att du har arbetat till en annan plats. Men liksom, den energin och det man kan ta sig för eller ta sig för som ungdom. Det är liksom, jag kan, när jag tittar tillbaka på mig själv som ung, jag blir så jävla imponerad över saker som jag gjorde och sa ifrån. Jag kommer ihåg när jag, mitt gymnasium som jag gick på, då hade vi första veckan var introduktion och det var typ, vi var fyra tjejer och resten killar. Och då var det så här, ni får inte ha korta kjolar för att det här är en arbetsplats och det kan distrahera männen och killarna. Så efter, då kommer jag i den absolut, alltså den kjolen är så kort att man typ ser, vet, alltså det är verkligen så här, musikant, den är så kort liksom. Och så har jag mitt mest urringade metalliska linne och bara så, du ska fan inte säga åt mig hur jag klär mig. Så jag är arg 15-åring och jag är så jävla tacksam och nöjd över. Idag skulle jag ha mött, jag skulle fortfarande sagt nej, så gör man inte, men det är någonting i det här liksom ouppfostrade, otyglade, naiva ungdomen. Alltså det är så, jag älskar det.
Ja, och vad jag också är otroligt tacksam för när det gäller den biten. Alltså när man är, precis som du säger, man har den här naiviteten att luta sig tillbaks till när man är ung. Men det är också själva ungdomen i sig man har att luta sig tillbaks till. För att då är man ju odödlig. Och man tänker så här, men jag kommer ju leva forever. Så nu när jag är 20, jag har ju forever kvar. Så att om någonting skiter sig så har jag flera år på mig och sort it out. Alltså att ordna upp det. Och bara det ger ju en orädsla och ett mod som är utan dess like. Men precis som du är inne på och som vi har bollat vid tidigare tillfällen, så är det ju fortfarande den unga rebelliska kvinnan lever ju fortfarande kvar i oss, även om hon nu har blivit något mer tyglad och man kan plocka fram henne vid tillfällen där det verkligen krävs och behövs. Men vad hon också gör är att hon ger ju en väldigt stark inre trygghet i att, alltså, det spelar ingen roll om saker och ting går åt helvete, om de skulle skita sig. För jag vet att jag har kapaciteten att kavla upp ärmarna. Jag skulle kunna ta vilket jävla jobb som helst, rent ut sagt, om det var det som behövdes för att hålla mig själv och min familj flytande. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med att gå ifrån den livsstilen jag har till att klara mig på minimum, om det är det som krävs för att överleva. Och det skrämmer mig inte. självklart skulle jag inte tycka, åh vad kul. Självklart inte, men det ger den här extra kicken i att inte ta skit, veta sitt värde och stå upp för sig själv. Som jag är så otroligt tacksam för idag.
Mm. Jag tror inte jag har haft riktigt samma relation till, jag har nog varit väldigt, eller noga ta bort det, jag har varit väldigt tveksam till min egen förmåga och kapacitet. Men min ilska har varit så jävla stark, alltså brinnande. Och den har liksom burit mig och den ibland överväldigat mig definitivt. Och nu känner jag mer som du formulerar, att jag kan liksom ta fram den och liksom kultivera den och rikta den. Den tar inte över mig, utan jag kan dra nytta av den, liksom, förädla den. Men det är ju verkligen en kraft, och det är också en kraft, tänker jag, som samhället inte vill att vi har tillgång till. För jag har skrivit här mina anteckningar, ung med moder, hagga, och sen så liksom någonstans där mellan ung med och moder så ligger ju också nymfen, den knullbara kvinnan som vi liksom ska se oss själva som, rätta oss själva efter. För det är också här, det är bara en, min upplevelse har varit att det har funnits plats för en, kanske två, ett fåtal kvinnor i det allmänna rummet, som någonstans har jag upplevt varit självklart mannens, och kvinnan ska få en inbjudan eller liksom kämpa sig, det är väl bara att ta plats. Varför ska vi behöva ta plats när ni ges plats? Och det här är så, min sambo Martin, vi har varit upp 14 år, och vi jobbade på samma arbetsplats eller på samma företag när vi träffades, och så började han på min arbetsplats, på min avdelning. Och jag hade fått kämpa för att komma in i liksom gruppen. Men första dagen Martin var där så var han självklar. För att alla andra män såg honom som en man. Det fanns en man där, en äldre herre, som kallade mig lilla gumman. Och jag var så här, fast nej. Jag var 18-19. Jag var så här, fast nej. Men jag kan inte komma ihåg vad det heter. Jag bara, vet du vad? Du kan allas namn här förutom mitt.
Yeah.
Det funkar inte. Det är inte på någon liksom, sätt okej att du inte... Jag heter Veronica. Det är det. Oh, okej då. Alltså hur coolt. Stencool brud som bara, vet du vad, gamla gubbe. Det är fan inte okej att du inte kan mitt namn. Istället för att okej, liksom. Så att det är ju en kraft jag har haft. Men det är också en jävligt skrämmande kraft, tänker jag. För att det utmanar ju maktbalansen så som det är. I att en viss grupp, en viss typ av människor, om vi tittar på makronivå, är de som sitter på den stora majoriteten av makten. Mm. Och skulle vi liksom ändra status quo, skulle vi ändra det som är, så skulle inte de bara självklara, då skulle de också behöva ta plats, och det är jätteläskigt.
Precis, och det är ju någonting som jag tycker, alltså det ser vi ju hela tiden nu, hur maktfullkomliga människor, alltså det är ju, gör vad de kan för att kloa sig fast vid den makt de redan har. Jag menar, i den pågående världssituationen så finns det ju hur många exempel på det som helst, varav Putin är liksom den mest självklara just nu att ta upp i det exemplet. Men jag vill komma tillbaka till det du sa om den här knullbara kvinnan. Vad dina tankar var kring henne och i det offentliga rummet.
Ja, jag tänker att vi får ju plats. Och det som kommer upp för mig nu är liknelsen Pantertanter och Sex and the City, den nya Sex and the City-serien.
Ja, förlåt att jag avbryter det där, men bara vad som kom upp där, ett väldigt tydligt exempel på det är ju de här memesen som flyger omkring internet nu efter att den nya Top Gun-filmen fick premiär. Jag vet inte om du har sett dem, men med... den här då så kallade internetdebatten kring varför inte Kelly McGillis var inbjuden till att vara med i uppföljaren. Kelly McGillis var ju hon som spelade The Love Interest i den första Top Gun-filmen 40 år sedan. Och sen har det då flugit omkring de här riktigt elaka minsen där man har då tagit en paparazzi-bild utav Kelly McGillis. Man har photoshoppat den för att få henne att se äldre och större ut än hon är i verkligheten. Och så har man satt den då bredvid en hyfsat nytagen bild av Tom Cruise. Typ att, det fattar ni väl själv att hon inte kunde erbjudas en roll i den nya Top Gun. För att hon är inte en knullbar nymf längre.
Nej. Och jag tänker också, Pantertanter Sex and the City, att dels, och en påhängare som jag tänker på det, det är kommentarerna du har fått om din första klimakteriebok, att du är för snygg och smal, du ser inte ut som alla. Vi kommer dit, röd tråd. Vi börjar med Pantatantra Sex and the City. Att äldre kvinnor, eller inte ens det, vuxna kvinnor får inte plats, eller får inte plats, ges inte plats i det offentliga utrymmet, för att vi är inte längre knullbara kärleksintressen. Det, ett exempel är ju när Sally Field, i en film så är hon Tom Hanks kärleksintresse, och i filmen efter, kanske ett år efter, då är hon hans mamma.
Yeah.
Eller typ alla de här männen som är liksom 60 år och deras kärleksintressen är typ 24. Mm. Och sen så slutar vi liksom, för det är de personerna som har gjort filmer, de personer som har castat filmer, som fortsätter berätta samma jävla historia om och om igen, liksom hur många Fast and Furious finns det? 20? Och männen blir skallare, men kvinnorna är fortfarande lika unga. Så vuxna kvinnor, definitivt inte äldre kvinnor, får inte ta plats, för det finns inget intresse för att det, inom situationstecken, för att det platsar inte i de historierna som berättas. Och jag tänker att de pantetanter, de ser vi ju som ganska gamla, men de är lika gamla som Sex and City-gänget är i den nya serien, men de ser helt och hållet olika ut. Och där tänker jag att vad skönt att vi, och i första tanken är så här, vad skönt att man inte behöver begränsa sig, typ som Mick Jagger och Iggy Pop, gamla fjärtar som fortfarande springer runt som sexsymboler. Vad skönt att, liksom, att kvinnorna också kan fortfarande få vara sexiga när de är äldre, fast de är ju helt sönderopererade. Mm. Och de spelar ju fortfarande på patriarkatets planhalva och spelregler i hur de ska få ta plats i rutan, i det offentliga utrymmet, fortfarande som knullbara. Man, liksom, inte ens som vuxen gammal får man slappna av. När jag var gravid, hur jävla mycket reklam fick jag inte om push-up-BH? Jag bara, stopp, nej, de ska vara fria, jag ska inte ha någon jävla bil-BH på mig. Och i den här då, liksom, att man måste inte vara gammal för att vara 50, vilket man verkligen inte är gammal, men du måste inte se ut som pantetanterna. Mm. Och du ska inte heller behöva se ut som Sex and the City. Där tänker jag på din bok, att det var, du delade någon kommentar. Att så här, varför är hon på omslaget? Jag skulle mycket hellre vilja ha någon som ser ut som mig, som jag känner igen mig.
Okay, följden på det var i samma kommentar var också, de hade väl kunnat sätta en kvinna i klimakteriet på omslaget.
Ja, men precis.
Och man det bara, liksom... jag var mitt uppe i mitt brinnande för klimakteriet när den bilden togs. Mm. Nej, men det var faktum är att den kommentaren var ju tagen ifrån en lång tråd på ett av de här forumen på nätet som någon taggade mig i, där någon hade ondgjort sig över då de här bilderna som var i stark inom klimakteriet, och typ det var ju allt ifrån att hon är inte gammal nog, hon är inte i klimakteriet, till att det är lätt för henne att säga, hon tränar säkert varje dag och äter bara sallad, och värre kommentarer än så liksom. Men om vi går tillbaka till själva den liksom kärnfrågan där i knullbarhet eller i pantetanter och just kvinnligt åldrande i sig, så är det ju ett sånt träsk att försöka navigera sig i som kvinna då plus 50. Jag är 52 i år. För att det finns ju, och då när vi också är inne på det här med feminism, och då finns det ju verkligen radikal feminism, och det finns då mer, vad ska vi säga, medial feminism. Jag vet inte, de har ju olika liksom labels på olika typer utav feminism, där bland annat då det finns ju den ena skolan då som säger att nej, men alltså så fort du egentligen bryr dig om ditt utseende minsta lilla, så går du patriarkalets vägnar, att det enda orsaken till varför du vill noppa dina ögonbryn eller färga ditt hår om det börjar bli gråhårig är för att passa in i den här knullbara ramen som samhället försöker liksom pressa in oss i. Och så finns det ju de då som är mer så här, nej men alltså om jag liksom tar hand om mitt utseende och tar hand om mitt utseende, alltså det kan ju vara allt ifrån att noppa ögonbrynen till använda botox eller göra liksom plastikkirurgi, alltså det är ju hela skalan där egentligen, så mår jag bättre i mig själv och det blir lättare för mig att stå upp för mig själv i jobbsituationer eller vad det nu kan vara. Och så finns det ju de här då som går in i detalj och säger så här, ja, nej men det är okej att färga ögonbrynen, men det är inte okej att fettsuga sig. Alltså det säger ju sig självt att det är ju helt omöjligt för oss kvinnor att på något sätt navigera oss själva i det landskapet och komma ut med sanity, hjärnan i behåll, liksom, sinnet intakt. Och det kan jag liksom villigt erkänna att jag själv liksom inte riktigt, jag kan själv komma på mig själv att till exempel reagera på bilder av Madonna som är en av de kvinnor då som har gjort valet i att både låta både plastkirurg och även då, vad ska vi säga, de här icke-kirurgiska ingreppen som botox och fillers och allt vad det heter, använt det liksom i allra högsta grad och applicera då filter på sina bilder och filmer som hon lägger upp på sig själv. Och då kan jag liksom komma på mig själv att jag reagerar negativt på det. Och sen i nästa sekund får jag liksom piska till mig så här bara, vem är det att döma henne som lever ett liv i offentligheten och gör vad hon kan för att faktiskt visa att vid 60 års ålder så kan hon fortfarande vara relevant. Och ja, hon gör det och speglar the male gaze, för att det är mycket push-upper, det är mycket underkläder, det är mycket liksom rumpor och liksom sexuella anspelningar liksom på hennes bilder och videos. Men vem är jag till att döma henne till det? För att vi, samtidigt vet jag ju då att hade hon då tillåtit sig själv att då, vad ska vi säga, åldras naturligt, då hade hon fått så jävla mycket skit för det. Så att den här dubbelbestraffningen, den är ju inte av denna värld.
Nej, och jag håller med om dubbelbestraffningen och jag tänker också att när vi fastnar i att man får fastna färga ögonbryn men inte fixa läpparna, alltså den feministiska kampen avtar ju helt. Det finns ju ingen kraft, vi förändrar ju ingenting, vi bara liksom fastnar i att grabbas. Samtidigt som jag säger det, tänker jag också att vi måste, nu kan vi, verkar vi inte kunna som samhälle kunna det, men jag tänker att vi måste kunna ha flera samtal igång samtidigt. Och jag tycker att, jag reagerar också, jag såg någon bild på Madonna, då blir jag liksom ledsen i att hon känner att hon behöver eller tror att hon behöver eller kanske har valt att, jag vet liksom inte vad som är basen eller grunden i hennes beslut. Men att det finns där för att behöva eller för att få vara kvar i det offentliga utrymmet eller för att behålla den platsen. Medans Mick Jagger, Iggy Pop, Lemmy, de här gamla, liksom, hur mycket operationer gör de? Sean Connery, liksom. Jag tänker att samtidigt som jag håller med dig om att det är inte vårt att döma, för det ger ingenting, så tänker jag också att det finns relevans i att hålla samtalet, vad sorgligt det är att behöva kämpa så mycket för att vara relevant i det offentliga utrymmet. Mm. Eller hur tänker du?
Ja, men absolut, absolut. Och det är det jag menar. Jag har inte på något sätt liksom landat i knappt vad jag tycker själv. Är du med?
Nej.
Är du med? Men jag håller fullkomligt med dig om att låta det ta för mycket utrymme. Både i liksom individens egna tankar men också i det som diskussion i det offentliga rummet tar tyvärr, precis som du säger, väldigt mycket kraft och energi kanske från de samtalen som egentligen skulle göra mycket, mycket större skillnad, som till exempel att se till att våga ta betalt, se till att våga säga ifrån, att inte acceptera de här mikroaggressionerna eller till och med rent utav väldigt öppna härskarteknikerna som många kvinnor råkar ut för liksom i det vardagliga livet. Men det är definitivt, jag tycker det är ett intressant område, för jag märker ju själv liksom hur dubbel jag är i just de frågorna, i de, vad ska vi säga, mer ytliga, utseendebaserade frågorna, och har inte alls några liksom bra svar på liksom hur vi kan komma vidare i den diskussionen ens.
Nej, men alltså, när jag var där, när du i slutet av 80-talet reste runt i Skottland och jag föddes, så jag tror att liksom, min mamma och min mormor är, eller jag vet att min mamma och min mormor är väldigt starka kvinnor, så att jag har ju fått med mig liksom feminism i bröstmjölken. Och det var definitivt inte coolt att vara feminist när jag var liten. Jag var har alltid varit jävligt jobbig. Slogs mot grabbarna i lågstadiet, sa emot. För jag fick tuttar när jag gick i tvåan och då skulle killarna ta på mig. Och det, nej, det var verkligen inte. Och min mamma stöttade mig och sa nej, det ska de verkligen inte göra. Så jag har alltid bråkat och alltid varit obekväm och högljudd och jobbig och inte knullbar. Det har inte ens varit i närheten av att jag ska bli tilldelad den rollen. För jag har inte varit den söta tjejen. Jag har varit den smarta, den tydliga, den starka, den irriterande. Och därför så var det också den typen av feminism som jag kanske liksom snabbt resonerade med, tog mig på. Att jag fick definitivt inte bry mig om mitt utseende, för det var fult. Jag var en bra feminist.
Yeah.
När jag i högstadiet liksom lärde mig det. Jag fick av en lärare, fick jag Egalias döttrar, som är en bok som handlar om tvärtom. Där liksom kvinnorna är fysiskt starka och männen är små och veka. Så männen har penishållare, kvinnorna har inte brösthållare, BHPH. Så liksom hela samhället är flippat. Och bitterfitta kom och jag var liksom, jag var arg, jag var feminist. Och jag kommer ihåg tjejerna som sminkades innan gymnastiken. Jag tyckte de var, alltså, jag var så för mer. Jag tyckte de var så simpla och de gick patriarkatets budskap. Jag har verkligen varit så överlägsen i min feminism. Men det är också väldigt hårt mot mig själv. För jag kommer ihåg någon gång när du och jag pratade om det här. För du har ju alltid haft så jävla härlig stil. Du är liksom så bra på kläder. Du är så jävla snygg i dina kläder.
Ja,
och jag var liten... liksom lite avundsjuk i det, för att jag har inte haft det, för när jag, liksom, jag har inte lärt mig mina kläder, jag har inte lärt mig mitt hår, för att utseendet har varit så fult.
Yeah.
Och då sa jag till dig någon gång,
i ditt eget huvud har det varit
i mitt huvud,
och det har varit fult att bry sig om det.
Ja, verkligen. Yeah. Att lägga tid och pengar på mitt utseende, det är simpelt. Det är inte som att förändra samhället. Det är verkligen, då man är en slav under patriarkatet. Och så sa jag till dig någon gång att liksom min klädstil är ju som typ en 12-åring som har fått sin första barnbidraget och gått upp i H&M. Det liksom har varit min stil så länge. För att jag har inte gett mig själv tillåtelse att experimentera.
Kultivera den sidan hos
dig. Ja, men verkligen. Mm. Och nu när jag har blivit mer... alltså bara, jag bryr mig inte om alla andras tankar om feminism är. Vilken typ av feminism vill jag vara? Jag vill förändra samhället, jag vill att vi tar betalt, jag vill att vi säger ifrån på arbetsplatser, jag vill att vi, så. Då har jag tillåtit mig själv att så här, oj, fixa håret och liksom ha kläder som jag är bekväm och snygg. Och jag känner mig kvinnlig, fast inte våp, och att jag ens måste definiera för mig själv att det är kvinnligt. Det är mycket så, men jag känner mig mycket friare i att jag inte begränsar det kreativa uttrycket som jag vill ta i mina kläder. Så är inte hindret och tvånget på sig själv att inte experimentera sitt kreativa uttryck. Inte det också ytterligare ett sätt att slösa energi på någonting som inte är kampen?
Exakt, precis. Och för att hur har det utvecklat dig? Jag blev väldigt nyfiken. Hur har det utvecklat dig och hur har det utvecklat din bild utav dig själv när du har fått ge utlopp till den kreativa sidan i dig själv?
Jag känner mig gladare och friare. Att jag liksom, vad vill jag ha för kläder idag? Inte, hur tror jag att andra kommer reagera på de här kläderna?
Eller hur?
Mm. Inte det poängen liksom?
Ja, eller hur? Ja. För att vi gör ju det för oss själva. Alltså ibland kan jag känna så här, idag är det en rosa dag. Idag är det en klänningdag. Ibland, som nu det sista, så har det mer varit så här efter 2 år av pyjamasbyxor och träningskläder och där man liksom har suttit på sin egen kammare och kliat sig i huvudet, så bara har jag längtat efter att ta ut någon av mina vackra klänningar som jag har i garderoben på en joyride eller något par av mina liksom alldeles för många högklackade skor. För jag... alltså den kärleken hade jag redan när jag var tonåring. Och visst, det är enkelt att säga, det är ett enkelt svar att bara förmoda att det var att göra det för någon annan. Att det skulle vara för att dra uppmärksamhet till mig ifrån den manliga blicken. Men jag känner mig alltid så otroligt empowered i att gå i högklacka till exempel, eller jag älskar klänningar och hur man kan uttrycka sig med olika material och olika färger. Och det gav mig så mycket, det gav mig en makttripp verkligen, att känna att jag kunde äga min kvinnlighet, jag kunde äga min feminina sida och göra vad jag ville med den. Och lite grann på samma sätt som vi har pratat om i tidigare det här samtalet, som att när man började sommarjobba tidigt och insåg att det går faktiskt att jobba, man får pengar, vilket gör att man klarar sig, man blir mer oberoende utav andra, man kan stå starkare på sina egna 2 ben. Precis på samma sätt så har kläder varit ett sätt att verkligen äga den, liksom, det blir en slags ett sätt att ha egen makt över sig själv, sin kvinnlighet och sin feminina sida och få uttrycka den på det sätt som man själv tycker är lämpligt eller det själv som man själv attraheras utav. Och vissa kanske gör det genom att mer gå i kostym eller gå i byxor eller vad man nu då liksom väljer för typ av uttryck. Det hänger liksom inte på att det måste vara klänningar och högklackat, utan det hänger mer i den här, både i självkänslan och självförtroendet som det kan ge, om man kan nyttja det på rätt sätt. Det är min erfarenhet, min egen erfarenhet, och jag förstår att det behöver inte vara så för alla.
Det som kommer upp i mig är en sorg över att alla impulser, all vilja att uttrycka sig kreativt i utseende tolkas som eller har kidnappats av den feministiska kampen och patriarkatet som ett sätt att få bekräftelse av den manliga blicken. Precis som knullbarheten. Att sexualiteten, den kvinnliga sexualiteten är så otroligt baserad på det manliga tycket.
Om vi pratar och att det måste ha med det manliga tycket att göra.
Ja, precis. Att det måste. Och där har ju vi pratat om någonting, hur den kvinnliga sexuella frigörelsen, framförallt inom yoga och andlighetsvärlden som vi ser den, att det här är shakti power och att man ska pussa, dansa och skaka, klä mig och slicka. Och jag tänker Miley Cyrus på sin Wrecking Ball, att man ska strippa på stången. Att allt det här erbjuds som, paketeras som kvinnlig sexuell frigörelse, fast det ser ut på exakt samma sätt så som patriarkatet alltid har förpackat och tvingat in oss i det. För det är det här jag slåss med. Att när jag ser alla de här kvinnorna som ska sexuellt frigöra sig på exakt samma sätt, i exakt samma norm och utseende som jag alltid fått mata till mig att en sexig kvinna ska se ut och bete sig, då tycker inte jag att det är frigörelse. Jag tycker att det är exakt samma sak som jag har försökt så här, nej men det här känner jag mig bekväm i. Jag ser ju väldigt sällan ett annat narrativ på kvinnlig sexualitet än det jag alltid har blivit matad med. Så det tycker jag, nu när jag provpratar, det tycker jag att jag hittar när jag känner mig bekväm i mina kläder. Att jag känner mig sexig på ett sätt som är min sexig, som inte är att jag behöver locka eller bekräfta. Eller liksom, jag har inte ens någon annan i åtanke när jag klär på
eller
mig.
Hur?
Utan jag känner mig så här, oh, här är min kropp. Jag behöver inte lägga upp det på Instagram, jag behöver inte liksom fråga Martin, utan så här, jag känner mig, oh, här min kropp. Och det för mig är sexigt, men i det, de reklamerna jag får och i de kontorna som jag inte följer, så är det att den kvinnliga sexuella frigörelsen ser ut som det patriarkala sexuella förtrycket. Och det är så, jag kan inte se skillnad på dem.
Det är svårt ibland att liksom se skillnad på det då som ska vara, jag vet inte om det ska då på något sätt stå som affischbild utav någon slags modern kvinnlig sexuell frigörelse. Väldigt ofta tycker jag att det liknar liksom 80-talets porrtidningar lite grann. Mm. Alltså soft porn helt enkelt. Och någonting annat som också ofta slår mig är, om det här ska vara ett uttryck på kvinnlig sexuell frigörelse, vad är uttrycket av manlig sexuell frigörelse? För det ser vi ju inte någonting utav.
Det behöver vi
för
inte samtala
om. För att män bara är.
Mm. Mm.
Så, hello. För mig då, kvinnlig sexuell frigörelse, det är kvinnor som står starka, trygga i sig själva. De har inget behov av att exponera sina kroppar i tid och otid. De har inget behov av att prata vitt och brett om hur sexuella de är eller hur sugna på sex och hur ofta de är sugna på sex i sitt vardagsliv, utan det bara är. Det för mig är otroligt sexigt, och det är ofta så här att det är någonting som en individ utstrålar oavsett om hon försöker så att säga sälja sexuell frigörelse eller inte. För att det har med en inre trygghet att göra i den, alltså den personen i sig själv och i sin egen kropp.
Och jag håller med dig. Jag delar samma. Samtidigt som jag håller med dig så tänker jag, men tänk om de här kontorna, om de försöker inspirera kvinnor som har bara skam till sin sexualitet. Att de försöker öppna upp ett alternativ för att bjuda in till mer självsäkerhet. För om jag inte pratar om det så kanske jag inte väcker tanken hos dig. Men pratar jag om sex eller visar jag min sexighet eller pratar jag om hur ofta jag har sex eller hur jag blir sugen på sex, då kanske jag väcker någonting hos dig. Så kan det också vara.
Så kan det absolut vara att man har den intentionen. Hur hjälper det en kvinna som inte är i kontakt med sin egen sexualitet att titta på en annan lättklädd kvinna? Är det då att inspirera till att vara lättklädd mer ofta? Är du med hur jag tänker lite grann här? Jag kan hålla med om att man absolut kan ha, och det krävs mer dialog kring vad är kvinnlig sexualitet? Hur kan man ta hand om den på ett bra sätt, odla den, nära den på ett bra sätt för de kvinnor där det inte kommer naturligt? Men gör vi det genom att ikläda oss en förväntan av samhället, en förväntad bild om vad kvinnlig sexualitet är?
Jag tror inte det. Jag följde ett konto, ett sexkonto, eller så här kvinnlig sexualitet, sexologikonto, som jag tyckte var liksom spännande och informativt. Och sen så började det få otroligt mycket in på BDSM. Och då känner jag att så här, nu vet inte, så här, återigen, allting faller olika. Men jag tror inte att när det blir så här BDSM-inriktat så känns det inte som att medelsvensson får liksom bli av med sin skam. Eller som sagt, det faller olika. Men om jag går från att liksom vart avstängd i, känner inte, har ingen kontakt med den delen av min kropp eller min del av mig själv, och sen så är BDSM, jag tänker att det kan liksom slå ganska snett. Sen finns det en bok utav Malin Drevstam som heter Lust och olust, där hon utgår från anknytningsteorin, och den kändes som att så här, ja, sexterapeuten tror jag hennes podd heter, och där kändes det, okay, här, det här är inte vårdcentralen, mycket, mycket mer tillgängligt och mänskligt och sexigt än vårdcentralen, men det här känns som ett vägagångssätt där vi bjuder in människor att hitta sin sexualitet, inte där vi pådyvlar återigen samma bild av vad sexualitet ska se ut och vara. För mig så landade det sättet mycket bättre.
Ja, och det är så intressant, för jag är säker på att det är säkerligen personer kommer kritisera att vi kritiserar olika sätt att uttrycka kvinnlig sexualitet på. Och så här, att, ja, men det är lätt liksom för er att säga som verkar liksom trygga i er egen sexualitet och så vidare och så vidare. Tänk på det här och tänk på det här. För att det är ju liksom, det finns alltid två sidor på myntet, och det är vi, precis som du redan har uttryckt, jag menar, det är vi båda två väldigt medvetna om. Jag tror också att en stor anledning till varför vi båda reagerar på sätt där kvinnlig sexualitet ska paketeras på ett förväntat sätt är att det väldigt ofta går ut på att göra pengar på andra kvinnor. Att det inte är bara för att jag vill kreativt uttrycka den här sidan hos mig och min egen kvinnliga sexualitet, utan det är att jag har hittat det här sättet att uttrycka min kvinnliga sexualitet, so can you, men endast genom att du köper den här 12-veckorskursen med mig. Då minsann ska jag lära dig att hitta din yoni power och så vidare och så vidare, och vad det nu kan liksom gå ut på. Och jag tror att det är där både du och jag liksom har reagerat på just det här, hur man anspelar då på sexuellt osäkra kvinnors medvetande, där de tänker så här: oh my god, kan jag bli så frigjord och kan jag bli så bekväm i min egen kropp bara genom att göra den här 12-veckorskursen? Men det är klart att det vill jag också ha, för jag kan ju se liksom hur hennes kropp ser ut eller hur hon uttrycker sig och hur hon kan använda ord som jag inte kan ta i min mun eller vad det nu kan vara. Liksom. Och jag tror att där ligger kanske den liksom främsta kritiken då, att det är lättförtjänta pengar på att sälja någonting som redan är förväntat utav samhället.
Och där kommer vi tillbaka till den första punkten som jag skrev upp för länge sedan. Det här coach, yoga, lärare, inflation som du var inne på, att liksom finns den plats på marknaden. Och det känner jag är ett resultat av platsen som kvinnan har i samhället, där vi gör gammal statistik, jag har inte den nya, men 84% i Sverige av det obetalda arbetet i hemmet utförs av kvinnan. Just nu så pågår det en debatt om kvinnor som ångrar sitt mödraskap, vilket också i stor del har att göra med att liksom partnern inte tar sitt ansvar. Så mamman liksom går från att ha ett vanligt människoliv till att ha ett mammaliv, där man liksom har typ ungefär nästan själv ansvar för ett nytt liv. Så dels så gör vi mycket av det obetalda arbetet i hemmet, vi tar det största ansvaret för våra barn, vi är projektledare i hemmet, sen så gör vi mycket av det obetalda arbetet på jobbet, trivselfika, arrangerar AVs, tar på så mycket större arbete, precis som du var inne på Monica, att vi måste jobba hårdare för att förtjäna plats, för att komma i stegen, och sen så ska vi vabba, så ska vi ta igen för att vi vabbar. Och jag tänker att det är många kvinnor som känner att nej, men jag köper inte det här samhällskontraktet längre, jag vill inte ha den här platsen. Och så blir man matad med alla de här amerikanska och svenska coacherna som säger att om du antingen bli sexigare så här, eller om du blir coach, om du blir yogalärare, så kan du bli ekonomiskt oberoende, då kan du lämna det där gamla jobbet och så kan du få en frihet, du kan jobba på dina tider, du kan göra onlinekursen, du bara paketerar, kör en funnel och så säljer du den, du säger så här, formulär 1, 2, 3, det här är din så, och liksom allt vi ser är ju bara omstöpt, samma material i liksom nya färger, samma fonter, och det är ju för att kvinnan är trött på den platsen på en makronivå som kvinnan har i samhället och lockas av en annan tillvaro, ett annat liv där man inte behöver göra 84% av det obetalda arbetet plus en heltidstjänst plus det gratisarbetet på jobbet, utan man säger oj, tänk om jag kan få jobba 50% bara. Alltså jag förstår att kvinnan är trött, jag förstår att kvinnan attraheras av en quick fix för klimakteriet, en quick fix för sin sexighet och så ska det vara en quick fix för, alltså, jag förstår att det lockas och jag förstår att man attraheras av och fastnar i och går på sälj argumentet att du kan bli rik på det här och du slipper ditt körvliga liv. Liksom.
Ja, och det som jag tycker är ordentligt sorgligt är att det är ju denna tidens pyramidspel.
Mm, 100%.
Det här när man vill sälja på kvinnor. Det här är ditt sätt att ta dig ur den situationen du befinner dig i nu. Du behöver bara ta min kurs. Och sen i din tur sen kan du hålla kurser. Oavsett om det är coaching, om det är samtal, om det är som yogalärare. Eller vad det liksom senaste modeordet är. Och jag bara önskar att delvis... att vi inser själva just den här väldigt ofta ganska orättvisa fördelningen som kör oss ner i botten för det första och sen för det andra att det finns inga snabba lösningar oavsett om vi pratar företagande eller om vi pratar viktnedgång eller om vi pratar träningsresultat eller vad det än är, utan det är det här dagliga, the daily slog lite grann i att bestämma en riktning och sen liksom små steg men under lång tid för att uppnå förändring.
Mm. Och det är det jag tänker som är liksom för mig den stora, att om vi kan ta steget tillbaks och se de här strukturerna och se vilka intressen det finns som att behålla oss i de här rollerna, att behålla oss i det här scarcity, alltså rädslan som du var inne på innan, alltså rädslan om att bli utan, att vara utan, att det finns lite. I vems intresse finns det att behålla oss i det sinnesstämningen, i den världssynen? Kan vi kliva utom det? Kan vi omdefiniera våra roller så att de är oberoende av andra betraktare? Kan vi se att det är inte du och jag och alla andra som delar på en kaka, utan du har kladdkaka, jag har morotskaka, någon tredje har en tigerkaka. Vi behöver liksom inte, vi behöver inte slåss om smulorna, för det är också det som är att männen, de har kakbuffén och kvinnorna på en makronivå slåss om smulorna.
Mm-hmm.
Och kan vi liksom, då har vi inte ens hunnit, vi måste avsluta, vi har inte ens hunnit prata om HBTQ, om rasism. Alltså skulle vi kunna ändra det, så skulle vi inte behöva slåss om smulor. Vi skulle inte söka de här quickfixerna, för det skulle vara liksom ett tillgängligt samhälle för alla. Det känns otroligt naivt och idealistiskt, och jag älskar att jag fortfarande tror på att vi kan förändra världen. Men det är dit jag vill, det är det som jag brinner för, det som jag liksom också tacksam för att du lyfter. Jag tänker också med lite av min hagga har vaknat, mycket av din hagga är liksom personifierad i att där har du också gjort ett liksom megaarbete i att synliggöra klimakteriet och hur mycket det påverkar och hur sjukt det är att vi som kvinnor, män också, går igenom tonåren, puberteten liksom. Det är en jättestor hormonell förändring. Och sen så kvinnor, men andra personer också, inte identifierar sig som kvinnor, genomgår mödraskapet, vilket också är en hormonell liksom, fuck. Och sen så kommer vi in i klimakteriet, som är värre än puberteten. Och samhället förväntar sig att vi ska vara konstanta, konsekventa. Att det ena, kvinnan ska passa sig in i mannens norm. Och jag tycker det är så sjukt och så viktigt att du har belyst det och lyfter det i arbetet.
Ja, men det är också, det underlättar ju att man har varit arg tidigare, för man vet liksom hur mycket drivkraft och hur mycket energi man kan få utav den ilskan. Och vi behöver bli arga oftare egentligen. Och vi ska inte behöva skämmas för den ilskan vi ofta känner i olika sammanhang där orättvisor råder. För att blir man inte arg, så är det väldigt också tyvärr sällan att man blir lyssnad på. Där är ju igen då det dubbla, att vara kvinna. Blir du arg, så blir du lyssnad på till en viss gräns, för att du får inte bli för arg, för då blir du bortviftad som den där gamla arga haggan lite grann.
Hysteriska kvinnan också.
Den hysteriska kvinnan, precis. Så det är också liksom där en balansgång, och du ska veta hur många som i all välmening har sagt till mig att de har inte använt ordet dämpa sig, men liksom i all välmening då har med andemening att kanske i vissa sammanhang, Monica, att du borde dämpa dig just för att bli lyssnad på mer inom sjukvården. Där mitt svar alltid är att det är inte sjukvården som är mitt primära fokus. De får ta hand om sin egen skit, rent ut sagt. Utan de jag vänder mig till, det är de kvinnor som inte blir hörda. De blir inte lyssnade på, de blir inte sedda, de blir bortviftade, de blir tillsagda att det bara sitter i huvudet, att de har fel. Alltså helt ärligt, de blir tillsagda att de har fel, att det de känner i sina egna kroppar är fel. Nej, det är inte på det viset, säger läkarna och gynekologerna till dem. Kvinnan sitter där framför och bara, ja, men det här är det jag upplever, det här är det jag känner, det är det här jag har fört dagbok, måendedagbok och hälsodagbok om. Och mitt emot dem så sitter det då någon i vit rock och på fullaste allvar viftar bort den här upplevelsen som de här kvinnorna har. Den ilskan kommer att kunna göda mig i lång tid framöver, och det är väl mer att hitta en balans i där man inte liksom låter ilskan heller äta upp en, för att det är en så pass kraftig flamma och en så pass kraftig eld. Och i detta arbetet så har jag också liksom lagt märke till den här åldersismen som också existerar i samhället. Så tittar man liksom på kvinnor 60-65 plus och det bemötandet de väldigt ofta får, så är det liksom ett stort ämne i sig. Men jag vill också passa på att säga det, jag vet att vi behöver avsluta och avrunda, men jag vill också säga det att med åldern så kommer också ett lugn. Det är inte bara det att man blir argare och argare, men det kommer också ett visst lugn och en viss trygghet och självklart den här erfarenheten och visheten som bara kan komma av att man faktiskt har levt ett visst antal år. Den är otroligt häftig och den är väldigt, väldigt kraftfull. Så jag vill verkligen säga det till dem som lyssnar, som kanske är långt ifrån liksom 50-årsåldern idag, är faktiskt så att det blir bättre och bättre. Och har man liksom privilegiet att få leva till man är 50 och 50 plus och över det, så jag är helt övertygad om att det kommer fortsätta på många plan att bli bättre och bättre, om vi då utgår ifrån den kvinnliga kraften och förståelsen för sig själv, kärleken till sig själv och också att man med åren också blir snällare mot sig själv.
Mm. Jag tänker också att just det att inte bli lyssnad på är ju väldigt återkommande för kvinnor, att vi blir avfärdade. När vi är ungmän så är vi naiva och har ingenting om liksom, vi har ingen kunskap eller vi är hormonella. Och när vi är, när här nymfen är knullbara, då ska vi egentligen bara vara tysta, för annars får vi inte plats. Du pratar ju också mycket och delar om med Jenny Kjos, jag har ingen aning, förlåt Jenny, hur man uttalar det.
Nej, men jag har hört olika, jag måste fråga Jenny det någon gång. Ja, för jag har hört både Kjos och Kjos.
Ja, hon har ett J där inspelat.
Så att jag måste verkligen fråga henne, hur vill du att man uttalar ditt efternamn?
Ja, men hon också pratar om liksom det hormonella och hur kvinnor, liksom, framförallt så är det fertilitetsförstående som hon håller på med, men hur kvinnor blir bemötta i vården. Så det är inte bara i vården, det är inte bara som gamla, det är inte bara som unga. Det är liksom, vi har ju så invävt i samhället att inte lyssna på kvinnan. Igen, mannen har den självklart platsen på makronivå och kvinnan måste liksom förtjäna platsen, måste prata på ett visst sätt i en viss ton för att bli ens lyssnad på, och då har vi inte ens kommit in på att ens bli förstådd, utan bara så här, vi hör dig men du har fel. Det är en ständig kamp som vi behöver förändra. Och jag tänker också det här med när du pratar om haggan i den samtalsmetodiken som jag håller på när du pratar om delpersonligheter, så känns det verkligen som att haggan, delpersonligheten haggan, har den här lugna, trygga kvaliteten som du pratar om, och att den kan komma innan man blir 50, för jag känner att liksom, jag har fått mycket av den efter jag blev mamma, efter att jag liksom tagit mig tid att inse, som vi pratade om innan vi satte på micken, att min person och det jag vill med mitt arbete, det är ju inte att vara knullbar, det är inte att liksom bli populär eller liksom nå den stora massan, utan jag vill förmedla det jag vill förmedla, och det känns som haggan kvalitet. Mm. Att så här, mitt budskap, min sanning, här sitter jag i mossan och jag pratar om det jag vill prata om, och de som vill lyssna på mig, de kommer till mig, de som vill lyssna på dig, de kommer till dig. Att vi behöver liksom inte slåss om, det är många liknelser nu, det är ett kak, det är en kakbuffé och det är en hagga och det är mossa.
Nej, men så. Helt rätt, för att det är också, man förstår ju det, att tiden är knapp, och därför, varför skjuta ut sitt budskap till de som inte vill höra och lägga tid och energi på dem, utan spar din energi till den grupp som verkligen, verkligen vill lära sig, som vill lyssna och som är intresserade, och ja, verkligen hone your energies och verkligen samla ihop dem så att du kan rikta dem åt rätt håll. Då kommer de också kunna användas och tas emot på bästa sätt, det är jag helt övertygad om.
Mm. Vi sätter punkt där, Monica.
Tack för samtalet, Veve.
Tack så mycket. Om man vill hänga med dig, få lite haggenergi, få lite kunskap om klimakteriet.
Då kan man hänga med mig enklast på Instagram. Jag har två konton som jag jobbar med. Det ena är Stark genom klimakteriet. Och det andra är mitt namn, Monica med K. Och Björn, eller Björn, som Monica Björn. Mm. Där finns jag.
Jag hoppas de som inte hittat till dig hittar över till dig. Och tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Tack för inbjudan. Ha det så bra.
Hej då.
Thank you.